God kväll och välkomna till möte. Välkomna ni som är här och välkomna ni som lyssnar på internet. Vi ska börja med bön och sen ska vi läsa två stycken skriftställen från Nya Testamentet. Men Herre, vi tackar dig den här kvällen. Vi tackar dig Jesus att vi får samlas i ditt namn och vi vill verkligen sucka inför dig Jesus, därför att vi vet ingenting så som vi borde veta det. Och vi kan ha läst ett skriftställe 100 gånger, tror att vi vet vad det står och vad det betyder, men din ande kan leda oss och tillämpa det här på ett sätt som vi aldrig tidigare har vetat eller förstått. Och Jesus, vi ber bara ikväll att de här verserna skulle bli så levande gjorda, så fantastiskt fyllda av dig Jesus, att de förändrar våra liv, våra hjärtan, våra tankar, våra övertygelser. Och Herre, vi ber att du gör ett verk i var och en som lyssnar ikväll, Herre. Signa ditt ord. Amen. Andra Korinthierbrevets 10:e kapitel ska vi börja med. Och sen ska vi komplettera också med Markus 11:28. Men först Andra Korinthierbrevet 10 och verserna 12-18. Inte så att vi vågar jämföra eller mäta oss med somliga av dem som rekommenderar sig själva. När de mäter sig med sig själva och jämför sig med sig själva förstår de ingenting. Vi för vår del går inte till överdrift när vi berömmer oss, utan vi håller oss inom gränsen för det område som Gud har mätt ut åt oss, att vi skulle nå fram även till er. Vi går inte för långt i vårt beröm, vilket vi hade gjort om vi aldrig nått fram till er. Vi har ju kommit ända fram till er med Kristi evangelium. Vi vill inte berömma oss omåttligt av andras arbete. Men när er tro växer till, hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt. Då kan vi predika evangelium i trakter bortom ert område och behöver inte berömma oss av det som är uträttat av på någon annans område. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det är inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar. Markus 11:28. En vers. Markus 11:28. Det är alltså överste prästerna och skriftlärda som kom fram till Jesus och ställde en fråga. Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten att göra det? Det vill säga, de ställde den här frågan till Jesus och undrade, den här undervisningen, de här tecknena, de här miraklerna, de här underna, vems auktoritet gör du dem baserat på? Och tidigare där så läste vi om en grupp människor som inte hade Kristus som sin måttstock. Alltså när man utgick inte ifrån Kristus, man utgick ifrån sig själv eller någon annan människa eller något annat mänskligt. Och jag tänkte på det här lite grann, hur vi lever i en tid som är väldigt spännande. Jag ska inte fördjupa mig i detta, men även just idag, jag har inte tagit reda på hur det gick, men det är ett ganska viktigt beslut som hände i Tyskland i en domstol angående Europasamarbetets framtid etc. etc. Väldigt intressant. Vilken riktning kommer EU att ta? Vilken riktning kommer den här världen att ta? Är vi väldigt, väldigt nära slutet? Mycket tyder på att vi är det. Eller kommer vi att se ett slags bakslag i den här planen som vi tycker nu drar sig väldigt närmare? Och att det är ytterligare en liten tid och evangeliet kommer att gå ut till muslimvärlden, andra delar i världen, etc. etc. Jag vet inte. Oavsett vilket som är fallet, så är det intressant att leva den här tiden. Och någonting som vi ser, det är att det blir, åtminstone i det här landet, kanske svårare och svårare att stå upp för sin kristna tro. Och att man på något sätt måste ta ställning. Vi ser en ekumenik växa fram där olika kyrkor nedtonar betydelsen av Guds ord, av lära och doktriner. Man säger okej, vi kan arbeta tillsammans. Det spelar ingen roll vad människor tror. Vi är eniga. Det finns till och med de som går så långt att man tar in andra religioner och säger att det är en och samma Gud vi tror på, etc. etc. Och man ser på något sätt hur det skapas en superkyrka, en enorm kyrka som vill visa upp en mänsklig enhet. Och man säger att kristendomen har präglats av problem under alla år och splittringar och att man har inte varit enig. Och nu är det tid för församlingen att vara enig. Man talar i de termerna. Men det finns också en spontan gemenskap bland sant troende kristna där vi kanske inte har någon prestige till det och det samfundet. Och vi liksom söker en gemenskap och vi är väldigt tacksamma, vi är väldigt glada över att det faktiskt finns troende här och där som talar ut och som står upp för sanningen. Så vad är det jag försöker säga? Jag försöker att säga att vi ser skapandet av en superkyrka och Uppenbarelseboken talar om en superkyrka där alla religioner, där allting så att säga ryms. Och den kallas för den stora skökan, det vill säga det är ett annat ord för prostituerad. Den kallas för en prostituerad. Parallellt med det så ser vi hur Bibeln talar om en brud. Församlingen liknas vid en brud som väntar på att bli hämtad av sin brudgum. Och vi ser hur de här två växer på något sätt fram parallellt. Vad är det som skiljer en prostituerad från en brud? Ja, en prostituerad är någon som går till den eller de som betalar mest. Vad kan jag få ut av det här liksom? Jag är till salu. Jag säljer mig själv. Den stora skökan, det vill säga den här superkyrkan som Bibeln talar om, kommer att finnas i den sista tiden. Den kyrkan är beredd att sälja sig till staten. Den är beredd att sälja sig till folkets allmänna populära åsikter och så vidare. Men bruden är helt annorlunda. Bruden är någon som väntar och håller sig ren och förbereder sig för den dagen. Och det är intressant att när man studerar Bibeln, som många av er vet, eller alla säkert vet det, så kan det ibland för oss 2011 i Sverige, västerländsk kultur, vara svårt att förstå vissa av de saker som undervisas, därför att den skrevs vid en viss tidpunkt till en viss målgrupp. Och nu säger man, nu låter det som en liberalteolog liksom, att det här har ingenting att göra med oss. Det är inte det jag menar. Bibeln är tillämpningsbar för alla folk i alla tider, punkt slut. Inget snack. Men jag menade i bemärkelsen att om vi ska förstå vad det är som ligger bakom, så måste vi studera vad vi kallar på teologiskt språk isagogik, den historiska referensramen. Att det fanns en kultur där, och det var i den kulturen som den här skriften växte fram. Och när vi talar om ett bröllop, när vi talar om bruden och brudgummen, och Jesus säger att jag går iväg i Johannes 14, verserna 1-6. Jag går iväg för att bygga ett hem. I min faders hus finns många boningar. I min faders hus finns många hus. Om jag har sagt detta att jag går iväg, så ska jag också komma tillbaks. Och vad är det han säger? Jo, för oss, vi vet hur ett västerländskt bröllop eller ett europeiskt bröllop normalt sett går till. Men på den tiden så var det så att först var det en förlovning. Och ni hör ju vad det svenska ordet betyder. Förlova, att lova i förtid. Jag ska gifta mig med dig. Vi har gjort förlovningen till någon sån här liten mini-äktenskap. Liksom. Kul, jag är förlovad. Liksom. Men det betyder att jag har lovat i förväg att vara trofast till den här personen. Men vi är ännu inte gifta. Jag är förlovad. Jag har lovat mig själv till någon i förtid. Kanske om 3 månader, kanske om 1 år och så vidare. Och i den här kulturen, när jag är förlovad eller trolovad, som Josef och Maria var trolovade, så var det så att man hade lovat det här. Och då gick mannen till sin fars hus och byggde ett hus åt dem, liksom på deras mark eller så vidare. Då byggde han ett hus. När det huset var färdigt, då satte han sig upp på sin åsna, eller vad det nu kan ha varit, och red för att hämta sin brud. Och bruden visste egentligen inte exakt när han skulle komma. Hon kunde räkna ut liksom, ja, han är ganska tummen mitt i hand, det kommer nog ta ett år för honom att bygga huset. Eller hur det nu kan ha varit. Men alltså, hon hade kanske en aning om hur lång tid det skulle ta. Men hon visste inte. Och hon väntade, och alla andra väntade. Och sen kom han och red in och hämtade sin brud. Och då skedde själva bröllopet. Då började festen. Och det är den här bilden som Jesus ger av sin bortgång. Att han gick bort till sin faders hus för att bygga en plats, att bygga ett hus, bygga en boning för oss som är bruden. Och det är väldigt intressant att se hur det finns bara 2 typer av auktoritet i det här universum. Och det är genuin delegerad auktoritet från Gud. Därför han är den enda sanna källan av auktoritet. Och sedan finns det stulen eller tagen auktoritet som kommer från Satan. Han har tagit ett mått av auktoritet i den här världen och sagt att jag har makt över det här området. Det är de enda 2 typerna av auktoritet som finns. Det finns bara 2 riken. Guds rike, Satans rike. Och allting som händer i den här världen, vi må kalla det mänskligt, naturligt och så vidare. Men det har alltid sin bakgrund i ett av dessa 2 riken. Det är alltid inspirerat. Det, är så, det finns många gråzoner. Det finns många områden som är liksom mitt emellan. Inte alls. Allting som finns i den här världen, allting det vi ser, är inspirerat av ett eller annat rike. Eller ett av de här båda rikena. Och jag tänkte på hur vi har i egenskap av Kristi brud en otrolig auktoritet. Därför att den auktoritet som vi har, den kommer av att vi underordnar oss Kristus. Att vi underordnar oss hans plan. Att vi underordnar oss hans allt. Och det finns så många budskap som flödar ut i den här världen. Nu pratar jag om kristna budskap. Och jag har på något sätt blivit mer och mer känslig för det här under årens lopp. att när ett budskap inte har, när ett budskap inte är förankrat eller baserat, ska jag säga, på det fullbordade verket, då känner man många gånger liksom att det enda det kan föra med sig, det är fördömelse. Mm. Och det finns inget varaktigt resultat. Mm. Människor kan förändras tillfälligt genom lagiskhet. Ja. Man kan absolut tvinga människor att vara laglydiga. Mm. Men i hjärtat så är det bara fortsatt rebelliskhet. Det är bara det att man stävjar det här på ett visst sätt under en viss tid, och man skrämmer människor och man spelar teater. Men i hjärtat så har inte liksom grundproblemet blivit omhändertaget, nämligen den här rebelliskheten. Men i Gud, i Kristus, så vet vi att när vi förstår, liksom bruden, eller vi är här bruden, inte liksom, men att hon är älskad. Ja, när vi förstår det, då ger vi oss till honom på ett helt annat sätt. Det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus i Romarbrevet 8. Det finns ett varaktigt resultat, därför att det jag nu gör i Guds rike, det gör jag inte av rädsla, av tvång, av på grund av fördömelse, utan jag gör det för att jag verkligen vill, därför att jag har förstått hans kärlek till mig. Jag har förstått hans karaktär och natur. Jag har förstått hans nådesfulla karaktär. Och det gör att jag vill tjäna honom. Och här talar han om en grupp människor som på något sätt hade börjat att skryta om vilka de var, vad de hade gjort och så vidare. Och han säger att, nej, stopp och belägg, vad är det här för någonting? Ni har fel utgångspunkt, säger han. Ni utgår från er själva. Eller någonting annat mänskligt. Jag vet inte om jag har tänkt på det, men när man sitter med människor i världen och de pratar om allt mellan himmel och jord. Det kan vara på arbetet, det kan vara vilket sammanhang som helst. Så hör man många gånger människor tala. Man talar hela tiden i termer som att det här är rätt och det här är fel. Men ibland liksom jag bara frågar, men säger vem? Säger vem? Om ni inte tror på att det finns en standard, en norm som är utanför och över människan. Vad är det då som säger att någonting är rätt? Eller någonting är fel. Vad är det ni grundar det på? Jo, man jämför med sig själv. Man utgår från sig själv. Men han säger här att det är fel. Vi kan inte som kristna utgå från oss själva. Fariseerna hade ett dilemma när de mötte Jesus. Därför att de hade baserat sitt liv på vad vi brukar kalla för relativ rättfärdighet. De jämförde sig med andra människor. Och jag vet inte, det finns säkert olika anledningar till det här. Men jag tror en anledning till att vi som människor på något sätt gottar oss i när människor gör hemska saker. Liksom titta på nyheterna, titta på program och de är så hemska alla och så vidare. Därför att på något sätt så får det oss att känna oss lite bättre i jämförelse med dem. Okej, okay, jag kanske inte är helt fullkomlig och perfekt, men i jämförelse med den och den så är jag kanske inte så hemsk. Och fariserna, de sa, vi är rättfärdiga. Men vet ni, Jesus sa att om er rättfärdighet, Matteus 5:20, om er rättfärdighet inte överträffa fariseernas, då kommer ni inte in i himmelriket. Och tänk om jag nu skulle läsa skriften med ett par glasögon som jag har köpt hos en sån här lagisk optiker. Nej, men alltså som jag tittar, allt jag ser, det är lagen. Och så står det att jag måste vara mer rättfärdig än fariseerna. Och Paulus var en farisé. Och han sa, jag levde fullkomligt i enlighet med lagen. Och Jesus säger, ja då måste du vara ännu mer rättfärdig än Paulus. Det blir ju katastrof. Då kan vi bara gå hem och lägga oss på en gång. Men vad är det han säger? Jo, han säger att jag talar om en rättfärdighet som inte kommer av laggärningar utan som kommer av tro. Där vår tro innebär att vi får hans rättfärdighet oss tillräknad som en gåva. Så han säger att hur mycket vi än försöker laggärningarnas väg så kommer vi ändå aldrig att bli rättfärdigare än fariserna. Men om jag bara sätter tro till honom som är slutet på lagen, Romarbrevet 10, vers 4, då kommer jag att bli rättfärdig automatiskt mera än Jesus Kristus. Eller förlåt mig, än fariserna. Det lät inte bra. Tack att ni är med. Och jag tänkte bara på det här liksom, vad är det som är Guds norm? Och fariserna de sa, vi har inte begått äktenskapsbrott som den här kvinnan har gjort. Och fariserna säger, vi har inte mördat som de där borta har gjort. Vi har inte stulit som vi vet att många av er har gjort. Och de sa, men vi är rättfärdiga. Gud måste älska oss mer än er. Relativ rättfärdiga. Men Jesus sa, vet ni vad? Ta bara ett ögonblick och lyssna på mig. Har ni tittat på en kvinna med åtrå som inte är i hustru? Okej, då är ni äktenskapsbrytare i Guds ögon. Har ni någon gång haft begär till en fin mobiltelefon som ligger där till exempel men inte tagit den? Ja, i era hjärtan så ser Gud det som om ni är tjuvar och bandit. om ni har tänkt någon gång skulle gärna vilja vrida nacken av den här personen som inte följer spelets regler i fotboll. Nej, men om vi tänker, okej, det kvalificerar mig för att Gud ska kalla mig en mördare. Så jag menar, hur illa ligger vi till? Vi ligger verkligen illa till hos Gud. Så han säger till fariserna att jag är laggivare. Jag är lagtolkare. Jag är lagtillämpare. Han säger, vi har en lag. Och i enlighet med den lagen så är vi rättfärdiga. Säger Jesus, aha. Men vem har gett den lagen? Mose. Aha. Men vem har skapat Mose då? Gud. Okej. Okay. Men jag är Gud.
Lagen.
Aha, okej. Okay. Ja, just det. Så om jag har skapat lagen, då vet jag också hur den ska tillämpas. Ja, men den här kvinnan har ju begått äktenskapsbrott. Hon måste straffas. Ja, okej. Okay. Men om jag har gett lagen, om jag tillämpar lagen, och jag säger att lagen har blivit uppfylld i mig. Jag har själv uppfyllt lagen åt er, för ni kunde det inte. Om jag säger det till er, okej. Då är det också jag som tillämpar den. Och hur tillämpar det? Jag ger nåd. Du är fri att gå. Det är inte möjligt liksom. Hur kan du göra detta, Jesus? Skulle du vara från Gud? Som nej. Relativ rättfärdighet. Och det var det som de här personerna som Paulus talar om här. De jämförde sig med något annat än Kristus. Vi kan inte som kristna utgå från någonting annat än Kristus. Och vet ni, då är det kört. Om vi ska se hans helighet, se hans fullkomliga, perfekta lag. Det är kört. Men, därför att i Jakobs andra brev där och verserna 10 till och med 13 så står det att när vi har överskridit lagen på en enda punkt, då har vi överträtt lagen på alla områden. Men, säger han, barmhärtigheten triumferar över domen. Och det var det som de såg framför sig när Jesus sa till kvinnan, gå och synda inte mer. Han, där var det Guds helighet. Ja, men du måste straffa den här synden, hon har begått äktenskapsbrott nu, liksom. Nej, det behövs inte. Därför att den har redan blivit straffad i Kristus. Och nu är jag fri att ge nåd om jag vill. Och jag väljer att göra det. Glad därför att nåden triumferar över domen. Och vi har en fri vilja. Det vet vi. Och med den kan vi förhärliga Gud. Men samtidigt vet vi att Gud bestämmer konsekvenserna. Konsekvenserna av att förkasta Kristus i sin livstid är att gå evigt förlorad. Det är konsekvenserna. Så jag har inte valt att gå förlorad. Jo, jag har valt att förkasta Jesu frälsningsverk. Så allting, ingenting är relativt. Så som vi egentligen vi gillar den frasen. Allting är relativt. Och jag använder den också. Jag erkänner det. Och jag vet vad vi menar med den. Men faktum är att det är inte så. Allting är på ett visst sätt. Därför att Gud har skapat det på det sättet. Och han säger att vi måste utgå ifrån honom. Ifrån honom som skapar. Ifrån honom som frälsare. Ifrån honom som alltings ursprung. Och nästa sak han säger här, Paulus. Det är att de här människorna som jämförde sig med sig själva och med andra människor eller någonting mänskligt, de bar ingen frukt. Och i Matteus 7:16 står det att vi ska känna dem på deras frukt. En väldigt intressant bibelstycke, bibelplats, hittar vi i första Samuelsboken 3. Ursäkta. Första Samuelsboken 3. Där ser vi den unge mannen, eller pojken ska vi säga, Samuel. Och ni vet, Samuel var son till Hanna. Hon kunde inte få några barn. Hon ropade till Gud och sa liksom, om du ger mig en son, då ska jag avskilja honom omedelbart för tjänst åt dig. Gud svarade på hennes bön. Hon fick en son. Och hon bar fram honom bokstavligen talat till templet. Han växte upp i templet. Han växte upp, tänk på i gamla testamentets tid, i templet. Det var Guds närvaro. Gud bodde inte i människors hjärtan som han gör idag. Den helige ande bor i alla troendes hjärtan. Han bodde i Israel, han bodde i templet. Och vid den här tiden så vet vi också ibland att Herrens ark, förbundsarken som talar om Guds närvaro, den var stulen. Och det var intressant att se hur Guds närvaro var borta från Israel, från templet. Men ändå så pågick den religiösa verksamheten febrilt. De offrade, de kom dit, de hade sina traditioner och ritualer, precis som vi många gånger. Allting pågår som vanligt, som en person som besökte väst och han kom från ett land liksom som inte var kristet till namnet. Och någon sa liksom att, vad är det som imponerar mest på dig bland västvärldens kristna? Han sa, ja det är att, att om den helige ande skulle tas bort så skulle det inte hända någonting. Liksom det skulle inte vara någon skillnad. Människor skulle fortsätta att göra det de gör hela tiden. Man menar att mycket av kristendomen sker helt utan den helige andes ledning. Och det var ju inte speciellt bra betyg. Men jag menar att på samma sätt var det. Och systemet fortgick. Och kommer ni ihåg vad lilla Samuel helt plötsligt talade Gud till dem? Och han trodde att det var Eli, överste prästen. Så han sprang till Eli och sa, vad vill du? Han sa, jag har ingenting sagt liksom. Gå tillbaka och sov. Det hände tre gånger. Då fattar Eli att det måste vara Herren som talar till honom. Helt plötsligt, Gud talar. Det är ungefär som vi liksom. Ja, jag går i kyrkan varenda söndag, varenda onsdag, varenda. Och sen, men tänk om Gud verkligen talar till oss. Liksom, att, vet du vad jag menar? Vi har nästan slutat att ha en förväntan på Gud att han verkligen kan tala till oss genom helige ande, genom skriften, genom pastorns förkunnelse, genom Kristi kropp, lemmarna. Vi nästan har slutat, allting bara pågår. Systemet ger inga svar. Men Samuel förstod det här Och han lärde sig att höra Guds röst. Han lärde sig att umgås med Guds närvaro mitt i en tid där människor hade glömt Gud och inte förstod Guds närvaro, betydelsen av det. Och jag tänker på Paulus, hur han inte var en av de ursprungliga apostlarna, men Gud kallade honom. Och när han fick den här kallelsen, så vet vi att han säger i Galaterbrevet 1:16 att den här uppenbarelsen, den var från Gud, inte från människor. Och han visste det. Och han sa, jag frågade inte kött och blod. Han gick inte till systemet. Jag menar inte systembolaget. Han gick inte till systemet. Jag menar det religiösa systemet. Han gick, jag hoppas att inte gick dit heller. Men han gick inte dit och frågade. Utan han visste, Gud har talat. Precis som Samuel förstod, Gud har talat. Gud talar bortom systemet. Vi kan resa från Treriksröset till Smygehuk i det här landet och se kyrkor överallt. Men de flesta är mer eller mindre museum. Och där inne ska man vara tyst. Liksom, varför då? Det är bara byggnad. Jag tror inte på levande. Varför ska jag vara tyst där inne? Varför ska det vara så heligt? Varför ska det vara så fint? Vi har liksom fattat allt eller fått allt om bakfoten på något sätt. Och det tredje och sista här, det är att de skröt över ett arbete som de inte har gjort. Och jag tänkte på hur Paulus säger till Korinterna i första Korinterbrevet kapitel 4, verserna 15 och 16. Han säger att ni har många lärare men bara en fader. Och följ mig. Och det låter lite som att, aha, uppmanar han dem att följa en människa. Han var ju också en människa. Men så säger han, följ mig så som jag följer Kristus. Vi följer inte en människa, vi följer Kristus i en människa. Och det är en väldigt stor skillnad. Men att Gud på det sättet har fått tag i en människa som har vandrat med honom och rest upp en person i en tjänst inför honom, och vi följer detta exemplet, inte en människa, inte kött och blod, men Gud i den människan. Och vi skryter inte över ett arbete som vi inte har gjort. Och jag tänkte på det här att vi har ett budskap som vi har fått ifrån Gud. Han har lagt grunden. Vi är Guds trolovade. Vi väntar på att han ska komma tillbaks. Han har redan sagt att han har gått för att vara med fadern. Han har redan sagt att han har gått för att förbereda en plats åt oss. Vi väntar på det. Men under tiden så vet vi att vi har ett auktoritet, ett mått av auktoritet, därför att vi tillhör honom. Vi bär hans namn, kristna, Kristus. Vi bär hans namn. Och på grund av detta så har vi ett mått av auktoritet. Och jag vet inte, men ibland, jag kanske berättade det här tidigare, men jag tar chansen och berätta det igen. Men jag var i Finland nu, så hade vi ett litet möte där med alla de som hade varit med vid något tillfälle och jobbat och byggt upp församlingen i Baku. Och jag räknade på att det var kanske 30-tal som var i Finland en sommar liksom. Jag menar, det var finländare som hade varit där, men också andra västerlänningar och naturligtvis folk från Azerbaijan. Och de var där, och jag tänkte liksom, här människor som jag vet kom, de hade levt i ett muslimskt land, där det varit muslimskt i 1000 år, där det varit kommunistiskt i 70 år, religion, gudstro hade varit förbjudet, och de kom, visste ingenting, och om de visste någonting så var det helt fel. Och de kom Och de satte sig och de lyssnade och de blev frälsta och de tog emot och de började att förändras och förvandlas. Och jag tänkte liksom på hur det blev en sån oerhörd, en sån frukt som består. Det här var 20 år senare som jag såg de här människorna. Helt otroligt. Och vilken kraft det finns i Guds evangelium. Inte i människors system. Inte i fina byggnader. Inte i administrativt välsmorda organisationer. Men i Guds evangelium. Så hörde Nikolas vittnesbörd också. Han sa, det är inte jag, det är inte vi som har kraft att frälsa människor. Det är evangeliet som Gud har anförtrott åt oss. Och Paulus säger det i Romarbrevet 1, 16 och 17. Att det är Guds evangelium som han säger. Jag skäms inte för det. För det är det som är kraften. Och om vi bara vågar lita på det. Och inte människogjorda system. Eller jämföra oss med någonting som är mänskligt eller naturligt. Eller har med oss själva att göra. Utan vi helt och hållet litar oss på honom.
Amen.
Och på hans ord och på hans evangelium. Ja, då vet vi att vi har auktoritet i våra liv att tala. Vi skryter inte över något arbete. Det är Kristus som har fullbordat verket. Han har lagt grunden. Allt det vi har är på grund av honom. Vi tackar honom för att vi får gå i de förberedda gärningarna i Efesierbrevet 2:10. Vi är inte frälsta av gärningar utan av nåd i Efesierbrevet 2:8-9. Men sen fortsättningsvis i vers 10 så står det att vi går i förberedda gärningar. Fantastiskt ord. Att Gud har stakat ut vägen så att om vi bara förlitar oss på honom så varje dag så har han personer och situationer i vilka han vill förhärliga sig själv genom oss. Som vi kan gå i. Men vi kan också vara blinda till det. Vi kan börja skryta över vårt eget verk. Vi kan börja jämföra oss med oss själva. Och säga, jag är inte så dålig trots allt. Liksom. Det finns många som är mycket värre. Jag gör det här och det här. För det finns de som gör mycket värre saker. Och vi börjar tänka i de termerna. Och vi bär ingen frukt. Och om vi bär någon frukt så bär vi bara egen frukt. Liksom. Köttets gärningar. Men wow, vi skryter över vad han har gjort. Vi skryter över vad andra har gjort, vad Kristi kropp har gjort. Och det är det jag älskar när man kommer till en konferens. Att det är inte det liksom att den och den pastorn går upp liksom och måste göra en rapport. Liksom. Hur många själar har du vunnit? Hur många personer har din församling vuxit med under det sista året? Utan liksom... Alla gläds som en man. Eller ska jag säga en kvinna, bruden. liksom att vi gläds över att vi har ett och samma huvud Kristus. Vi har en och samma kallelse, vi har en och samma frälsning. Vi har en och samma vision, vi har en och samma mål. Och en har vunnit en själ, en annan har vunnit 10, en annan har vunnit 100. Någon kanske inte har vunnit någon av någon anledning. Men det är en gemensam frukt. Därför att han har lagt grunden. Och vi vandrar i det arbetet. Och jag tänkte på den här kraften i vårt vittnesbörd. Vi vet aldrig när Gud får tag i en människa. Och jag hörde, tänkte jag i samband med friidrotts-VM nu, men jag hörde ett vittnesbörd som någon framförde om en simhoppare som deltog i 1968 års olympiska spel. Och han brottades med Gud under den här perioden. Och när han var nästan ända framme vid sitt mål, träningen och skulle ställa sig upp, så var han en gång uppe på en sån här hög platt, vad heter det? Trampolin eller vad heter det? Där man ska hoppa i vattnet. Och någon hade vittnat för honom precis innan. Och han var liksom arg, han stod emot det, han sa jag tror inte det här, jag vill inte ha det i mitt liv och så vidare. Och han stod där och skulle göra sitt hopp. Och ni vet hur de liksom gör den här grejen först. Och när han gör det här så formar, så ser han sin egen skugga som formar bilden av ett kors. Och den helige ande talar så till honom, han bryter ihop på stället, böjer sina knän och tar emot Herren Jesus som sin frälsare. Och när han sen vände sig av och tittade så märkte han att det fanns inget vatten i bassängen. Wow. Hade han dykt så hade han dykt i en tom bassäng. Och jag tänkte liksom just att Gud är fantastisk. Han finner oss i de mest otroliga situationer. Han finner oss i sista sekunden. Precis på kanten, bokstavligen talat. Och det är bara så fantastiskt att tänka på att jag kan säga, åh, jag är en god människa liksom, jag är duktig, jag är en olympisk simhoppare liksom, jag har nått stora liksom. Nej, ingenting av det liksom. Korset liksom. Det är allt som gäller. Och vi är hans brud. Och Jesus säger att gör er redo. Jag har gått för att förbereda en plats. Jag har lovat er att jag ska komma tillbaka. Vi är redan förlovade. Vi är redan trolovade. Jag kan inte ljuga. Jag kan inte förändras. Jag har lovat er att jag ska komma och hämta er hem. Frågan är bara när. Och vi vet inte exakt. Men det är så lätt att hamna där den här gruppen hamnade som Paulus beskrev. Som började att jämföra sig med sig själva. Men alla som gör det kommer inte att bära någon bestående frukt. Och vi börjar att skryta över ett arbete som egentligen inte är vårt. På ett kötsligt sätt. Och jag tänkte bara på hur vi är så annorlunda idag som Kristi brud. Vi är trolovade. Vi har en övertygelse om att leva rätt, att leva rent, att leva med en förväntan. Till skillnad från den stora skökan, till skillnad från den världskyrka som formas och som går den här världens ärenden, säljer sig till den som betalar bäst och som det ser bäst ut att följa. Men vi har så mycket mer. Vi är hans brud, vi är hans barn också, säger ditt ord, Herre. Vi tackar och prisar dig just nu i ditt namn. Amen.